FKS-grupp får hålla igång fortfarande, att intresset är så här stort och att vi också kan konstatera att en och annan inom gruppen forskar vidare. En gång student, alltid student, och kan så här som Samuel nu vill göra ge oss resultatet av några års seniorforskning. Vi är också glada över att även en del som inte står direkt i vårt adressregister har nappat på inbjudan av vänner, av vänner och andra, och finns med här hos oss nu. Några få, jag vet inte om det är fler än ambassadör Jarring och Elisabeth Hög som har varit i Ost-Turkestan. Finns det någon mer så får ni räcka upp handen. Det är vackert så. Men nu får vi allesamman komma hit med genom Samuels berättelse. Vi kommer efteråt att få tillfälle att ställa ytterligare frågor. Och ambassadör Jarring kommer också att ge oss någon bild därifrån. Ja, så är ni alla samman mycket varmt välkomna till den här första samlingen. Och vi låter Samuel direkt få ordet. Han har mycket att berätta för oss. Välkommen upp hit.
Ja, det skulle heta Östturkestan, missionärer på världens högsta karavanledare. Det är sant, det kommer ni att få höra sen. Det här är ju inte mitt eget fackområde. Som arkitekt sedan 54 år så är jag ju helt lekman på den historiska forskningen. Det jag har jobbat med på fritid under alla år, det är i sambandet mellan kyrkarkitekturen och teologin i de olika trosamfunden. Men det är en annan fråga. Gamla FKS tog sig knappast an de frikyrkliga teknikerna. Framförallt tog de sig inte an de frikyrkliga arkitekterna. Troligen är jag den första arkitekt som någonsin talar på ett FKS-möte, efter vad jag förstår. Troligen är det så. Jag minns från 20-talet en ingenjör, nämligen Fritjof Hallhagen, som ritade kraftverk i Ryssland. Han hade varit och tittat på ett kraftverk som Vattenbyggnadsbyrån hade konstruerat med honom som chef. Och det höll han föredrag om på FKS på Barnesgatan över gården 1929. Och jag minns några saker han sa. Han sa att användandet av en tumstock, det är i Ryssland en ingenjörsuppgift. Det kan inte en jobbare. Och när man i Sverige har 1000 man på ett kraftverksbygge, sa Fritjof, så har man 10 000 i Sovjet. Om det är sant kan jag inte bedöma, men det har fastnat i mitt minne detta. Slut med parentesen. Stormakterna hade under årtionden sina ögon riktade på Kinas västligaste provins, Xinjiang, som i Europa på den tiden kallades East Turkestan eller Ost Turkestan eller i Sverige Öst Turkestan. Det ligger väldigt långt bort ifrån östra Kina. Och Xinjiang heter nu något helt annat, men det namnet är så svårt så det har jag inte lyckats lära mig. Xinjiang har väldiga naturrikedomar och stormakterna riktade ständigt sina blickar på dem. Det var en doktor som heter Kazak har beskrivit det på ett mycket målande och lättläst sätt, alltså en tysk avhandling. England tittade på Xinjiang, Ryssland tittade på Xinjiang och till och med Tyskland. Och det var hela rader med vetenskapliga expeditioner som kom dit. Gunnar Jarring har en tjock bok hemma som handlar om Jarkende. Och den är tryckt i Calcutta 1873 och den är väl ungefär 5 cm tjock. Och den är tryckt så tidigt att alla bilderna där är fotokopior som är inklistrade i alla bokexemplaren. Det måste vara en mycket värdefull bok. Den var alltså tryckt på engelska då. Staden Kashgar ligger längst västerut där den gamla sidenvägen kom över Pamir från Västturkestan. Men Xinjiang är så stort så provinsens huvudstad Urumqi ligger 157 svenska mil ifrån Kashgar. Hur vet vi det? Jo, det är en engelsk forskningsresande som heter Teichmann som hade antecknat bilmätaren när han kom där. I Kashgar delade sig sidenvägen på en nordlig gren norr om Taklamakanöknen och en sydlig via Jarkend och Hotan. Svenskar i gemen de tror att det är bara öknar i det där landet. Men så det är det inte. Det finns väldiga oaser. Och alldeles nyligen har jag hittat en uppgift där det stod att oaserna var 10 gånger 15 mil stora. Det bodde hundratusentals människor i oaserna. Men mellan dem låg det öken. Och missionärerna talar alltid om att det var dammet som var det värsta. Det var inte sån där jord som vi har här utan den dammade så att när man red eller kom med mepporna som fordonen kallades så var det så dammigt som man kunde inte se fram. En annan sak är att det regnar praktiskt taget aldrig i Östturkestan. Men bevattningssystemen från bergen är rikt utvecklade sedan årtusenden. Och man får upp 3 skördar om året. Det är alltså väldigt luckert. Och där odlas allting utom citrusfrukter och bananer och inte kaffe. Och så kaffe kunde inte missionärerna klara sig utan. Och vi har en härlig bild med en karavan som startade i Srinagar. Och då stakar de båt 2 dagar uppåt Tragbal eller vad det var nu det hette. Och där ser man var kaffesäcken står i båten. Orostat kaffe. I Östturkestan så finns det uigurer som är muslimer och så finns det kineser. Och så dessutom så fanns det någonting som de kallade för tunganer och det var till islam konverterade kineser. Det var inbördeskrig ständigt. Muslimmission i Asien, det är mycket svårt. Muslimen säger ju att vi har ju samma gud. Och kanske man som lekman vågar den gissningen att om man lyckas omvända 1000 afrikaner så får man nog räkna med en enda asiatisk muslim per 1000 afrikaner. Tippat av en okunnig. Så svårt var det med muslimmission. När Hernhutmissionens biskop Peter i Le ville resa hem efter 30 år som missionär. Då sägs det att hans missionssällskap sa att eftersom man inte lyckas omvända mer än 2 personer så ville sällskapet inte betala hemresan. Segnen berättar också att missionssekreterare Palmer en gång sa till Siegfried Moen att jag ångrar så att jag inte sände dig till Kongo istället. Antalet till kristen tro döpta och omvända i Östturkestan under de 44 missionsåren från 1894 till 1938 lär ha varit 300. Men aktiv påverkan måste ha gällt åtskilliga tusen, många tusen. Man inriktade sig på skolverksamhet och på sjukvård. Och observera, missionärerna införde svensk byggnadsteknik och strumpstickning. Man kunde nämligen inte behandla vad heter det nu? Bomullen heter det väl. Utan de tovade ihop det. Och alla missionsskolorna lät alla pojkar och alla flickor lära sig sticka strumpor. Och Jakob Steffen, ostturken som bor här och som vi känner väl, han säger att jag kan fortfarande sticka strumpor. Högberg, Lars-Erik Högberg, som kom ut 1894. Han var nästan 2 meter lång och så hade han en sån där tropikhatt som Stanley och Livingstone hade. Så att han ser ut ungefär som man föreställde sig att Livingstone och Stanley gjorde. Han var tjänstledig 1,5 år 1912-13 för att bygga brittiska konsulatet till Kashgar. Han hade ritat det, det var 22 hus. Han hade mellan 100 och 150 karlar anställda. Hur fick han nu det jobbet? Jo, han hade ritat det nya sjukhuset i Kashgar som invigdes på nyåret 1909 i närvaro av representanter för 7 nationer. Och då bestämdes det att han kan rita Kashgar-konsulatet också. Vi har alldeles nyligen fått tag på korrespondensen mellan honom och den brittiska administrationen i Indien om det där sjukhuset. Han hade alltså 150 man, men han började och slutade varje dag med andaktsstund. Det var den formen han lyckades nå dem. Högberg, hans biografi som kom ut samma år, han dog 1924, det är en otrolig skrift. Han kunde 20 yrken, men han är noga med att tala om att märk väl det här var under en period på 45 år. Så att han höll inte på med allt hela tiden. Han införde den svenska kakelugnen till Ost-Turkestan. Och hur vet vi nu det då? Jo, vi ser ju de där mässingsluckorna som sitter längst upp på kakelugnen och det där dragspjället som gick rakt ut, de ser man på hans kakelugnar. Det var inte kakel på framsidan utan det var puts, för kakel hade de inte. Men konstruktionen var helt den svenska kakelugnen. Det finns många bilder på det. Sen i hans korrespondens så läser man om alla beslag beställdes från Sverige. Men han var ganska förtvivlad när låsen hade kommit ut, för det var allihopa var högerhängda lås. Det fanns inga vänsterhängda och det skulle han ju också ha. Och då fick han sätta låsen upp och ner. Och då får man ju ha handtaget upp och ner, det vet ni om ni har sett på någon sommarstuga när låsen sitter upp och ner. Ni vet att på fönsterbågarna så sitter det utvändigt vinkeljärn som är skålade. På alla fönsterbågar före 1930, nämligen i Sverige. Sen la man de där hjärnorna inuti. Så om man går i Stora Mossen och tittar vilka hus är byggda före 1930 så ser man det direkt på de där hjärnorna. De ser man överallt på alla missionens hus där ute och på alla konsulatets byggnader. Han ritade 3 missionsstationer. Högberg. Men det fanns inte ljuskopieringsmöjligheter där ute, utan han fick göra ritningarna många gånger. Och han säger bekymrat när det gäller konsulatet att det var så jobbigt att göra 5 omgångar kopior. Fick han sitta och rita av dem. Men det som jag beundrar mest om Högbergs tekniska kunskaper, det är den där kartan som han gjorde över Östturkestan 1909. Den är så här stor och så bred. Alltså 80 gånger 45 centimeter ungefär. Den hittade Tage Hiding i en rulle uppe på arkivet på Tegnérgatan. Och den har fotograferats av nu. Och jag har mätt där. Det är ju så otroligt rätt alltihopa. Och så står det längst ner att den är sammanställd efter engelska, tyska, ryska och svenska kartor. Och varenda lilla by står angiven exakt. Och detta gjorde en missionär ute i Asien. Märkligt. Nu vill jag stoppa tvärt här med ett mellanspel. Någon undrar förstås, hur kom det sig att Samuel har kommit att syssla med sånt här? Och det ska jag tala om, det är en lång historia. Mitt arbete med det här började med gamla Valhallas missionsförsamlingen. Med dess arkiv, som hade, de hade kyrka i det huset där Åhléns varuhus ligger, alltså på ungefär vid utgången från Åhléns mot med sig Samuel. Det låg en kyrka. Och när Åhléns varuhus byggdes så såldes kyrkan. Församlingen gick upp i Immanuelskyrkan, liksom Bethesda-församlingen gjorde och Emmausförsamlingen. Det beror ju inte på att verksamheten i centrala Stockholm har minskat, utan det beror ju på utflyttningen till förorterna. När Valhallakyrkan var som störst, eller Valhallaförsamlingen 1910, så var det 730 medlemmar i Valhalla. Men då bodde man in i stan. Nu bor man i förorterna. Min mor, hon utvandrade från Öland 1887 till Stockholm. Då var hon 15 år. Och när hon var 17 år så gick hon in i Valhallaförsamlingen 1889. Och när hon gick bort 1961, då hade hon varit medlem i Valhalla i 72 år. Mina föräldrar hade varsitt sånt där jättetjockt fotografialbum, ni minns, från sekelskiftet. Med vadderade finpärmar. 6 cm tjocka album. Och så sådana där tjocka pappskivor inuti. Där korten var nedstuckna i fack. Och i mammas album fanns utöver släktbilderna stora mängder med sådana där kabinettskort, eller möjligen visitkort lär det ha hetat. Och på sin ålders höst, så där 50-60 år senare, så kunde mamma inte alls tala om vad de där människorna hette. Men eftersom mina föräldrar knappast hade några andra vänner än vännerna i gamla Valhalla, så sa hon att allihopa är från Valhalla. Det är porträtt utav Valhallabor. Modet bland ungdomen vid sekelskiftet var att byta kort. På baksidan på en av de där bilderna så står det att priset var 3 kronor dussinet. Alltså för de där pappskivorna. Tagna hos hovfotografen Larsson, nästan allihopa. Mamma hade alltså bytt sig till alla de där porträtten. Båda mina föräldrar var söndagsskollärare i Valhalla, och man tog gruppkort då och då utav söndagsskollärarkåren. Det var 30 stycken. Så stor var söndagsskolan år 1900. Men i albumet fanns också ganska många brudkort, eller vad vi ska kalla det för, två kontrahenter då. Ett utav makarna Dahlén. Inga sitter här. Och det kände vi igen. Jag ringde upp Inga Simonsson, född Dahlén, som jag inte då hade träffat på 50 år. Och sa, titta efter i dina föräldrars album om där finns mina föräldrars brudkort. Svar omgående, det vet jag på rak arm att det gör. Kan vi inte byta korten då, så får vi dubbletter, både du och jag, till alla våra barn. Kontakterna växte. På det där sättet samlade vi för 10 år sedan ihop 20-talet av dem som var söndagsskolbarn i Valhalla på 10-talet och januari på 20-talet. Och vi hade hemskt roligt. Vi klarade upp det där med korten och fick ihop serier. Och vad vi inriktade oss på var att få fram en bildsamling över Valhalla medlemmar från 1800-talet och fram till så där år 1930. Det blev över 700 porträtt. Valhalla gick alltså upp i Immanuelskyrkan, den finns inte längre. Men det var ett porträtt som vi inte hade hittat, och det var kakelugnsmakarimästaren Emil Andersson med pipskägget. Han tillhörde de välkända prominenserna i Valhalla under vår barndom. Han tog körkort när han var i 70-årsåldern. Och han var så kort till växeln att han måste sitta på 2 kuddar i bilen. Och han körde på sniskan över Gustav Adolfs torg och kolliderade ett par gånger, men lyckades alltid klara sig. Kakelugnsmakarmästaren, han hade 4 flickor. Och den äldsta hette Hanna. Hanna Andersson. Född 1884. Hon tillhörde min mammas nära vänner, fast mamma var 12 år äldre. Men mamma hade det sättet att hon kunde umgås med ungt folk. Hanna blev barnmorska. Och sedan 1915 blev hon Östturkestan missionär. Och slutligen 1929 så blev hon Gustav Rakets andra hustru när hans första hustru hade avlidit ett par år tidigare. När Hanna skulle resa ut till Östturkestan 1915, då hade vännerna i Valhalla samlat ihop till en sovsäck utav renskinn. Och här i Manuskyrkan fanns på den tiden en åkeriidgare som hade 30 hästar. Och har man 30 hästar så måste man ha en sadelmakare. Och denne sadelmakare hade alltså på beställning sytt den där sovsäcken. Och sista söndagen innan Hanna reste i september 1915, då var vännerna, som det heter, hemma hos kakelugnsmakarmästaren på kyrkkaffe. Och då låg den där sovsäcken på golvet, och så fick jag, som då var 7 år, och min lillebror som var 5, vi fick krypa ner i säcken och prova den. Och det glömde man ju aldrig. Det blev alltså upptakten för mitt intresse för Östturkestan. Sen kom det brev till mamma 3 gånger om året från tant Hanna. Och 1925 så har jag hittat 2 kort. Ett till mig och ett till min bror, där det står till, Samuel, till lille Samuel från tant Hanna. Och likadant till min brors kort. På min brors kort. Och de korten har jag sedan hittat i original nu i Östturkestansamlingen. Vi hade inget kort av farbror Andersson till Valhalla-samlingen. Och då skrev jag ett brev till Rakets dotter i Lund och efterlyste ett porträtt av hennes morfar. Hon ringde omgående och frågade, vill du ha alla Hannas bilder? Jag tackade och svarade att det vi inte använder till Valhalla-arkivet lägger vi i något annat arkiv. Och då kom det ett paket på 3 kilo innehållande den släktens så här tjocka fotoalbum. 20 stycken av de bilderna placerar vi i Valhalla-arkivet. Resten lämnar vi till en annan släkting, till Hanna. Men så var det med 1370 bilder från Östturkestan. Och jag varit yr i mössan. Och det hade hon tagit före 1928, då hon reste hem för sista gången, Hanna. Och sen hade hon lagt dem i en skokartong. Alltså, för när man kom hem så hade man aldrig tid att ordna upp det där. Då kontaktade jag riksarkivarien Sven Lundqvist. Tror du att Riksarkivet kan ta hand om det här? Och han svarade, du ringer precis i rätt ögonblick, för vi håller på att färdigställa den missionsutställning som ska ha vernissage om 5 veckor. Och efter 2 timmar så var första arkivarien Ingmar Karlsson hemma hos mig och valde ut några kort till samlingen. Och så började det rulla. Sen beslöt Riksarkivet i plenum att ta hand om allt det material som vi kunde få fram om Östturkestanmissionen. Detta hände alltså 1982. Från Valhallaförsamlingen har det i seklets början kommit 14 missionärer. Varav till Östturkestan Elin Svensson, hon med den stora hatten, Rickard och Helena Nyström, alltså Lars Nyströms och Astrids föräldrar, och så Hanna Andersson. Vid Östturkestanmissionens 25-årsjubileum 1917 så utkom det den tjocka samlingsvolymen På obanade stigar med 70 uppsatser. Man var väldigt ambitiös. Och 555 sidor. Och sist i den där tjocka boken så finns en porträttsamling av alla missionärer som då, 1917, ännu hade kommit ut. Och där står Hanna Andersson sist. Hon var ju den senaste utkomna. Alltså, Hanna tillhörde den missionärsgrupp på 6 kvinnliga missionärer med David Gustafsson som färdledare, som hösten 15 reste ut. Då var Östersjön minerad, världskriget hade kommit igång och man måste resa över Haparanda, och där hade man en dag att vänta. Och det gick man till stans fotograf och beställde ett vykort av alla. Mannen David står i mitten och sen är det sex kvinnor runt om, och i mitten sitter Hanna, den yngsta av dem. De andra hade varit ute förut och hon ser alldeles salig ut. Det syns så väl. Hon var mycket temperamentsfull, ständigt alltså, rolig. Det syns på det där kortet. Och när det där sällskapet kommer bort åt Tashkent, då säger invånarna, det måste vara en mycket rik bägg som har så många kvinnor. Hanna avled 1979, dagen före sin 95-årsdag. Och efter det här mellanspelet om Valhalla så övergår vi nu till rubriken för kvällens ämne, nämligen om Östturkestan-missionens färdleder. 1800-talet medförde ju de stora geografiska upptäckterna, men medförde också världsmissionens frammarsch. Böcker om upptäckter lästes som äventyrsromaner överallt. Att Sven Hedin gång på gång skrev väldiga böcker om Centralasien, det vet vi. Att de kom ut i ständigt nya upplagor. Men nu har jag kommit att kolla och märkt att boken som han skrev 1892 var den första om Centralasien. De andra gällde andra världsdelar, Persien och vad det var. Det var från hans första Asienresa. Han hade rest 1890 till 91 ifrån Västturkestan över Pamir till Kashgar. Och sen kommer han hem och vips måste han skriva böcker för att finansiera nästa resa. Han skrev samma år 1000 sidor om den där resan. I två delar, två tjocka sådana där tegelstensböcker. Och han var ju inte mer än 25 år eller 26 år. Flitig. Och det väsentliga i det här sammanhanget är att karavanleden från Andishan över Pamir till kinesiska Turkestan i Xinjiang, den har Hedin 1892 beskrivit i detalj. Det tog 14 dagar. Så när missionsförbundet 1893 beslöt att upptaga mission i Kashgar, så visste man ganska väl vad man gav sig in på när det gällde resvägen. Den var i detalj planlagd. 50 mil tog det. Över Terek-Davan-passet på 4000 meter över havet. Det var ett lågt pass. Det var låga pass om man kom ifrån ryska sidan. 4000 meter bara. Och detta vägen över europeiska Ryssland och asiatiska Sovjet-Ryssland till Andishan över Terek-Davan, det blev den vanliga färdleden under de första 20 åren av missionens verksamhet. Jag har tyckt det varit särskilt spännande att kartlägga dessa resor och försöka plocka in de många hundra karavanbilderna på rätt plats. Det blev sammanlagt 84 karavanresor under 44 år. Och från en del resor finns det en bild. Från andra resor finns det 300 bilder. Det var 19 utresor och 35 hemresor över den här vägen över Pamir. Först åkte man båt till Leningrad. Petrograd heter det väl. Petersburg heter det väl till och med i början. Och sen åkte man tåg i 8 dagar. Sen var det 14 dagar till häst. Man skulle alltså, det fanns ju i stil med våra lastbilsåkerier, så skrev man kontrakt med karavanmannen om så många hästar. Och vad han skulle göra, karavanmannen, han skulle hålla foder till dem, han skulle sätta upp tälten, och det var lite varje. Och så var det färdigt att starta. Men så kom första världskriget och ryska revolutionen. Och då omöjliggjorde det i många år resor över Ryssland. Missionärerna som var där ute blev helt enkelt infrusna i 10 år. Vilket var ohyggligt pressande för hälsa och psyke. Det fanns inga andra möjligheter än att så småningom försöka få tillstånd att fara via Indien och använda de brittiska karavanlederna från Kashmir över Tibet och Himalaya. Men en sån resa medförde ohyggliga strapatser och tog 3,5 månader mot 3 veckor den andra vägen. De hade ju inget att välja. Och nu frågar jag mig om Missionsförbundet en gång i tiden anat den här konsekvensen. Då kan man ju betvivla om Östturkestan-missionen någonsin kommer till stånd. Nå, allt nog, vid resan över Indien så färdades man först i båt till England och sen genom Suez till Bombay. Och sen var det tåg ett par dagar norrut, efterföljt av en lastbils- eller bussresa på 2 dagar till Kashmirstaden Srinagar, är det rätt uttalat nu? Srinagar. Där karavanfärden började. Tidvis fick man använda den östra leden. Det fanns 2 leder över Himalaya. En östra som gick över staden Leh och Karakorumpasset, eller Karakoram, vad det heter, på 5600 meters höjd. 5600 meters höjd. Man fick rida mellan 6 och 12 timmar om dagen i 7 veckor. Den tunna luften gjorde att man inte orkade gå mer än några få steg. Både djur och människor drabbades av bergsjukan och vi har svårt att föreställa oss strapatserna. Till detta kom att familjen ofta hade med sig små barn i åldern från 1,5 år och uppåt. Det finns sällsamma fotografier utav Gottfrid Palmberg som har med sig flickan Rut som var 8 månader. Hon är lindad i ett vitt paket så här som hänger på magen på Gottfrid, och sen har han en vit tygrem om halsen. Och på det viset färdades de alltså i 7 veckor. Enligt den indiska administrationens rotbok som finns hos Elisabeth Höök, den har jag fått lånat, det är en väldigt viktig urkund. Engelsmännen var ju noga med att planlägga, för de hade väl hoppats att annektera Xinjiang, förmodar jag. De gjorde fina kartböcker och byggde broar upp till kinesiska gränsen. Enligt den ruttboken så hade ryttarna på Karakorumleden, de hade en färdsträcka på 131 svenska mil att rida. 131 svenska mil under 7,5 vecka. Och halva sträckan gick inom helt obebodda trakter där man måste ha med sig alla förnödenheter till sig själva, till karavanmännen och till hästarna. Den här vägen över Karakorum fick missionärerna använda sig av 13 gånger under åren 1920-32. Det var 7 utresor och 6 hemresor. Det var alltså den östra karavanleden, den västra från Indien räknat. Den gick en vecka kortare, alltså 6 veckor istället för 7,5 vecka. Men den var farligare och besvärligare. Stigen, det var en stig det var frågan om, gick långa sträckor ut med ohyggliga bergbranter. Med höga bergssidor på ena sidan och brådjup på åtskilliga 100 meter på andra sidan. Denna västra led kallades för, citerat, den hemliga brittiska militärstigen. Och den tilläts man använda första gången för en hemresa 1920 med 6 vuxna och 6 barn. Den gick från Kashgar över Tashkurgan, över Mintaka-passet och genom Hunsariket. Ni vet det där riket där de blev så hemskt gamla, där de kunde så mycket om mat. Och så passerar de Gilgit ner till Srinagar. Den vägsträckan var 113 mil, den andra var 131. Och min takapassets höjd var 3960 meter, men det fanns ett annat pass som heter Börsirpasset, hur det nu uttalas. Det var 5011 meter. Jag har sett följande uppgift. Om en karavan behövde 20 hettiga, 25 hästar. Till 5 hästar beräknade man skulle omkomma genom den tunna luften eller genom att störta ut för branterna. Överallt vid de här höga passagerna så låg det rester av hästar. 10-tal, 50-tal, skelett, halvetna. Så fort ett djur sackade i kull försökte karavanmannen få upp det igen. Man stack in piskskaftet i nosen så blodet sprutade och trodde sig därmed ha kurerat bergsjukan. Hjälpte inte det så lämnades djuret utan vidare. Att döda det tycks de inte ha haft hjärta till, utan det fick ligga där. Strax kom gamarna flygande. Tegnérgatan 8 måste för varje karavan sammanställa packningslistor på engelska för karavanens samtliga lådor. Jag har i en sån där förteckning på 50 lådor upptäckt att fotomaterialet som man har med sig för de normala 6 åren, det var fördelat på 8 olika lådor. Man ville nämligen inte bli strandsatt om någon karavanlåda försvann ner i brådjupet, och det gjorde det alltid någon. Och därmed har jag nu gått igenom det mesta om karavanlederna. Jag har läst någonstans om brittiska konsulatet i Kashgar att det var världens mest avsides belägna konsulat. Innan Kashgar fick trådlös telegraf så hade man möjligheten att trådtelegrafera. Jakob Steffen, som översätter allt möjligt åt oss, han säger att på turkiska heter det knacka tråd. Att ha trådtelegraf. Alltså då kunde man trådtelegrafera till ryska gränsstationen i Irkestam, och sen fick man ha en kurir som gick resten. Eller ifrån Indien trådtelegrafera till en ort som heter Misgar, och sen var det bara 14 dagar att promenera med telegrammet. I missionär Jan Törnqvists dagbok skildras dramatiskt hur han 1920 tog avsked av sin fru och lilla Birgit. Då de följde med karavanen hem över Misgar, men han måste stanna kvar ytterligare ett år för att stationen i Hanshin var obemannad. Han kom hem 1921 för viloperiod och tvingades resa ut ensam 1923. Och sen blev han ute ensam i 10 år. Hans fru och 2 barn var i Sverige. I tidningen Familjevännen den 12 september 1923 så finns ett resebrev betitlat "Då man reser österut". Där Törnqvist målande skildrar hur det känns att leva isolerad och skild från de sina i det inre av Asien. Jag citerar: "Ingen har en aning om innebörden i ditt lilla ordet ensam. Det får man först om man blivit främling. Och främling är varje europé i Asien." Jag vill så berätta lite om min andel i Ost-Turkestan-forskningen och hur det kommit att gå till. Det började alltså med Hanna Rakets bilder 1982. Sen har vi mödosamt, med mångas hjälp, fått tag på 61 missionärsalbum hos de 8 kvarlevande missionärerna och hos, vad blir det då, 51 hemgångna, deras barn och barnbarn. Några har villigt, mycket villigt, lånat ut det. Andra har vi fått skrivit kanske 4 brev under ett par år innan de har mjuknat och lämnat ut breven. Av de där 59 missionärerna så är det alltså 8 kvar nu. Mellan 84 och 93 år. Med vördnad tittar vi på dig, Elisabeth. Du är den enda som är här av dem. När missionärerna på grund av inbördeskrigen utvisades ur landet 1938 så kände man sig tvingad att bränna alla handlingar. Det är alltså skillnaden mellan Östturkestanmissionen och Kongomissionen. I Kongo finns allting bevarat, har jag hört från äldsta tider, protokoll, allt. Östturkestan ingenting, utöver det som tidigare fanns i form av brev och protokoll i Missionsförbundets centralarkiv. Men ingenting kunde komma där utanför. Varför ville man bränna? Jo, man visste att varje kristen man skulle komma att bli mördad, precis varenda en. Kvinnorna tog man och tvångsgifte sig med, och de överlevde ju. Nu när Tornissa var här förra året så har hon ju berättat att det finns 11 stycken kvinnor från missionstiden som lever och fortfarande är troende. Och en man, har hon berättat. Han lyckas visst gömma sig. Mitt ständiga riktmärke som gör att jag har hållit på och inte tappat sugen, det har varit det att jag måste bemöta Myrdals kritik i Svidenvägen, som han förargat med så obeskrivet när han säger att det var som att skriva i vattnet. Och han gör ju citat ur Obanade stigarna från 1915 som är skrivna på det skrivsätt som man gjorde då, lite grann åt Alice familjejournalsorten, alltså, som för oss nu låter lite naivt kanske. Och alla missionärerna var ju inte goda stilister, utan det var vanligt folk. Och detta tycker jag mig märka att han förhånar lite grann. Detta måste motbevisas. Det har varit syftet med det här. Att plocka ihop de saker som finns kvar och se till att de blir samlade för framtida historisk forskning. Jag är inte historiker. Jag är lekman. Jag kan inte göra annat än samla ihop det och få namn på allting. Det har vi bemödat oss om. Vilka människor är det som är med på bilderna? Vad föreställer bilderna? Det är vad vi har jobbat med. Hultvalls skrift Mission och revolution i Centralasien, det är alltså huvudurkunden för ett modernt studium av Östturkestanmissionen. Han har gått igenom Missionsförbundets centralarkiv i form av protokoll och skriftväxling och kombinerat det med kontakter med missionärerna. För 10 år sedan levde flera av dem än nu. Och de som lever nu var fräschare då än nu. Han fick fram mycket. Och så gick Hultvall igenom en väldig mängd av den utländska litteraturen. Jag har alltså inte alls studerat ett enda dugg av det som finns i Missionsförbundets arkiv. Det är redan gjort, utan jag har ägnat mig åt fotografialbumen. Och det har varit otroligt tidsödande. Astrid Nyström har gjort den största insatsen som medhjälpare. Jag säger att hon var min viktigaste spårhund, och det är hon väldigt road av att bli kallad för spårhund. Hon har rest flera hundra mil med bil på egen bekostnad runt i landet och sökt upp missionärsläktingar. Sen har jag flera gånger skrivit till pastorsexpeditionerna och försökt att ta reda på om det finns anförvanter. Gerd Andersson till exempel från Räpplinge på Öland har vi inte fått tag på någonting alls om, trots att vi nu vet vad hennes släktingar hette. Och nu manglar det brev fram och tillbaka mellan pastorsexpeditionerna beträffande Högbergs, Lars-Erik Högbergs barnbarn. Det är ett par missionärer. De har inte velat medverka i detta. Men det är bara ett par. Jag har alltså gjort så nu att i de där albumerna då så har jag som självvald redaktör prickat för de bilder som Riksarkivet skulle avfotografera. De har avfotograferat 5000 bilder i de här 61 albumerna. Och vi har kisat med ögat och uppskattat till att albumen innehåller 15 000 bilder. Så ingenting om natur och sånt har vi fotograferat av, utan det har gällt människor, missionen och hantverk och näringar. Vi missionärerna la ner mycket arbete på att kartlägga landets utveckling helt enkelt. Några av missionärerna var ena stora baddare på att plocka ihop. Gunnar Hermansson till exempel fotograferade otroligt mycket om hantverket och näringarna. Jo, ett ord till om byggnadsverksamheten. Kom ihåg att det fanns inte elektrisk ström i Åstorkstan. Det fanns inte ångmaskiner. Utan allt virke sågades på samma sätt som på 1600-talet i Sverige. De hade stora sågar och stod och drog så här upp och ner i luften. En gubbe stod där uppe och så drog dem. Så varenda planka sågades så och hyvlades för han. I Arells dagbok står det: idag har jag hyvlat 3 plankor. Sen har vi dessutom fått låna väldiga mängder med missionärsbrev till släkten i Sverige och märkliga dagböcker. Och det materialet har Riksarkivet fått, vad heter det nu? De har gjort xeroxkopier på arkiv 100 heter pappret, alltså ett arkivvänligt papper. Och sen har jag blockbundit dem till band. Den mest remarkabla brevsamlingen, det tycker jag är Lovisa Engvalls brevsamling.